Varmt välkommen till Digital Snack, social mediepodd, Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier.
I det här avsnittet kommer vi på Digital Snack ge de allra viktigaste sociala medietrenderna inom sociala medier för 2024.
Varmt välkomna är du till Digital Snack. Det här är podden som ger aktuella spaningar och trender inom sociala medier. Och jag säger välkommen tillbaka till Digital Snack-gänget.
Tackar.
I det här avsnittet kommer ni få våra bästa sociala mediespaningar inom innehåll, visuell kommunikation och annonsering. Och också lite allmänt kring sociala medier och den gigantiska transformation vi är mitt inne i. Och ni som har lyssnat på vårt avsnitt tidigare som heter Fråga Digital Snack har ju träffat de här andra digisarna. Men jag tänker vi tar en kort presentationsrunda samtidigt som vi får berätta lite grann om vad som sker nu inom just era expertisområden. Anton.
Yes, jag tar vid. Jag heter ju Anton Gyllenhammar och jag jobbar som content-specialist på Digital Snack. Och när det kommer till just innehåll så har ju TikTok inspirerat mycket av utvecklingen vi har sett under 2021-2022. Men här ser vi nu en tendens till att TikTok börjar inspireras av andra plattformar istället. Och hur effekten av det blir, det ska bli väldigt intressant att sia om.
Mm, verkligen intressant. Och ni kommer snart få Antons tre bästa spaningar kring innehåll för 2024 i sociala medier. Och så har vi Josefin, som ni hörde i inledningen.
Jajamän, Josefin Segerberg. Jag är projektledare och teamets specialist inom grafisk design. Och när det kommer till just visuell kommunikation i sociala medier 2024, ja, men då ser vi just att design kommer spela en enorm roll för hur vi får effekt trots förändrade användarbeteenden. Vi har exempelvis aldrig haft ett så kort attention span som vi har idag. Och där ser vi att visuell kommunikation kommer in som en superviktig spelare.
Ja, och den nya forskningen säger 47 sekunder innan vi gärna vill byta fokus.
Det är galet, men precis så är det. Och det ställer liksom otroliga krav på allt innehåll. Dels att det ska vara lockande vid första anblick, men också att det ska vara intressant över tid. Och sen har vi också lagstiftande krav som träder i kraft först 2025. Men ändå liksom värt att börja nosa på nu i år. Och det här är när det kommer till digital tillgänglighetsanpassning. Det här är något som borde inkludera även sociala medier så långt som det är möjligt. Så det gör att även inkluderande design blir en väldigt viktig sak att tänka på under 2024.
Oh wow, och sen sist men inte minst såklart har vi paid social-specialisten Tilda.
Hallå, hej, Tilda Bondesson här och jag är annonsspecialist på Digital Snack. Och när det kommer till annonsering så har det ju pratats en del om huruvida betalabonnemang på exempelvis Meta som vi sett lanserats, om det kommer påverka hur annonseringens effekt kommer bli nu framöver.
Såklart en stor nyhet som kom väldigt snabbt. Och vi såg först en ganska oroande effekt av det här strax innan Black Friday som skapade lite oro, men som ordnade upp sig. Det var lite kring målgruppsstorlekarna som dök ganska kraftigt.
Ja, men precis. Det ska bli väldigt spännande att se vart det här tar vägen någonstans. Och såklart så kan vi inte låta bli att prata om AI och hur vidare man tror att AI kan sköta alla optimeringar, målgruppsinriktningar och analysen av annonseringen. Eller om det fortfarande ligger kvar i våra händer.
Mm, och det är ju lite av att acceptera lite läget kring sociala medier, att det är en stor förändring just nu. Dra nytta av förändringarna eller stå kvar och se effekten och engagemanget liksom sakta dala kanske. Och jag såg en video på Instagram om den stora internationella DJ:en David Guetta som berättade om hur han nu på sina spelningar pratar eller spelar till en Instagram-publik snarare än den fysiska publiken i arenan. För de står och filmar allting som han gör för att de är så här, det här måste alla andra som inte är här se. Och det är ingen som dansar längre på hans spelningar. Och han sa det, tycker jag det är tråkigt? Absolut. Får jag bara gilla läget i att det är den samtid som vi lever i? Absolut. Och där behöver jag liksom förstå hur jag kan se möjligheterna i det snarare än vara bitter att det inte är vad som förr.
Ja, precis. Och han levererar ju ett ganska bra citat där i intervjun också. You cannot fight the time we live in.
Ooh. Och och mig som ni brukar höra i den här podden heter Cecilia Victoria Kärreberg. Och jag tänkte börja med några ganska viktiga spaningar som är ganska generella, men som kräver ganska stor anpassning i strategin för sociala medier. Och det är det här med sök i sociala medier och hur det snabbt har tagit mark och hur vi ser att framförallt generation Z nu tittar på sociala medier i första hand och liksom googlar där. Och till och med Google har ju sett det här och ser att 40% av de unga nu går först och främst till Instagram och TikTok när de behöver ta reda på någonting och inte till Google. Och det här har ju då gjort att Google behöver rädda sin affär genom att exempelvis under det här året 2023 ha teamat upp med TikTok. Så att nu kan man också få sök till Google via TikTok. Och det här är också en spännande utveckling. Hör hur de här traditionella företagarna som vi har gjort andra saker i nu flyttas in i sociala medier. Så nu behöver vi tänka, hur kan vi sökmotoroptimera våra sociala kanaler? Och är man nyfiken mer på det här så har ju vi ett helt poddavsnitt där vi pratar om sök på sociala medier. Så lyssna gärna på det, för det kommer vara till nytta under 2024. Sen har vi det här med passivitet i sociala medier. Och den sjunkande siffran kring engagemang har på Facebook sjunkit med 70% sedan 2020 har engagemanget försvunnit från plattformen. Och det här dels för att vi har målgrupper som har i princip flyttat från Facebook som sin kanal de senaste 3 åren. Och kanske istället engagerar sig på kanaler som Instagram. Så att det blir en stor förändring i hur vi beter oss i sociala kanaler. Och vi har också en medvetenhet kring att när vi engagerar oss i någonting så finns det andra som faktiskt ser det här. För att fortfarande så ser vi att algoritmerna pushar till att exempelvis att jag ser att Josefin har gillat någonting eller inte. Och det är kanske inte alltid man vill skylta med att man stöttar vissa personer eller konton eller inlägg. Och det här har gjort att vi hellre delar saker i andra delar av sociala kanaler som vi ska prata mer om. Och vi har en förändring i algoritmer. Och lite kort, det här finns det ju också ett poddavsnitt där vi pratar om relationsbaserade och intressestyrda algoritmer. Så lyssna gärna på detta. Men vi går mer mot intressestyrda algoritmer i och med att relationsbaserade algoritmer kräver vårt engagemang för att de ska fungera. Och ju mer passiva vi blir i sociala medier, ju svårare får algoritmerna att förstå vad det är vi gillar och vill ha i vårt flöde. Så att det här kommer vi också se en förändring i, att vi behöver ha mer fokus på att skapa innehåll som är intressant snarare än att locka folk att följa vårt konto på sociala medier, för det kommer spela mindre roll. Och sen det sista spaningen är ju att vi ser en tydlig förflyttning och att generationer tar ett aktivt val till en favoritkanal. Och de vet också förväntan av den kanalen och använder den på ett sätt att de förväntas också få det typen av innehåll. Och det här är jätteenkelt när vi tittar på radio, tv och tidningar, hur de tre skiljer sig. Men det kan vara väldigt svårt att lista ut vad är skillnaden i innehåll på Facebook, Instagram och TikTok. Och det här har framförallt de yngre stenkoll på. De använder TikTok till en sak, underhållande innehåll, inspirerande innehåll på Instagram, och Facebook används kanske mer som en nyhetskanal. Och att verkligen förstå hur olika sociala mediekanalers förväntningar och också intressen men också kön spelar faktiskt roll hur och vilken kanal vi använder. Och det här är också extremt intressant i förändringen av sociala medier. Vad är teamets bästa tips kring de här bitarna inför nästa år?
Men jag tänkte på det där du pratade om i början omkring sökbarheten. Och där vill jag skicka med en liten flagga kring just det ur en designsynpunkt. Där man ska med sig att till exempel text i bild inte alltid är sökbart. Vi ser absolut att bildanalysen blir vassare. Och idag kan liksom plockas upp, den här texten kan plockas upp i viss mån. Men med det sagt är det värt att ha i bakhuvudet. Och såklart tillsammans med en liten flaggning kring att det också kan vara utmanande ur just ett tillgänglighetsperspektiv.
Och det har även blivit allt mer viktigt att förstå sin målgrupp. Det fungerar ju inte riktigt längre att bara finnas på sociala medier, utan det är väldigt viktigt att förstå vart finns din målgrupp, vad gillar de för innehåll och hur når de på bästa sätt. Samtidigt har vi också möjlighet nu att till exempel inom annonsering att utesluta vissa ålderskategorier eller kanske välja vissa specifika annonsplaceringar för att finnas just där din målgrupp vill se rätt typ av innehåll.
Mm, och jag tänker gällande engagemang att det förflyttas ju och utvecklas nästan hela tiden. För sådär 6-7 år sedan så var det väldigt populärt att man delade inläggen direkt. Och det är det ju fortfarande idag på kanaler som till exempel LinkedIn, men medan det i andra kanaler väldigt sällan delas om det inte handlar om en större vinst, till exempel i tävlingar.
Mm, det är sjukt många som delar via stories, Instagram i mitt flöde, eller att de är med i någon tävling och måste dela det. Men på det här temat så tänker jag att du ska börja din framtidsspaning, Anton, kring innehåll. Hur ska vi skapa innehåll nu under 2024?
Yes, ja, men spaning nummer ett från mitt håll, den handlar ju om videoformatet. Ska vi ha kort, långt eller mittemellan långt innehåll? Vi ser att TikTok tar ett steg mot längre format i ett potentiellt försök att kanske konkurrera mot videojätten YouTube. Och det här skulle kunna vara en indikation på att det är det längre formatet som gäller numera. Men vi ser samtidigt att det som går bäst rent resultatmässigt fortsätter vara de här korta, effektiva klippen med hög repeatability. Alltså att folk vill spela om samma klipp om och om igen.
Video är något som har fortsatt fungera väldigt bra även inom annonsering och man kan nästan se det som ett måste nu för tiden. Men längden på klippen och hur man klipper det fungerar väldigt olika beroende på vad du har för innehåll, vilka det är du vill nå, vad ditt syfte är och även vilken kanal du använder dig av.
Ja, precis. Och jag smiter vidare in på min innehållsspaning nummer två och det är att användandet av memes och igenkänningsfaktor är två nyckeldrivkrafter för att innehåll delas mellan användare. Vi ser ju som sagt att innehåll delas mindre på personliga kontonsidor, men samtidigt som vi ser det här så ser vi att innehåll delas mer än någonsin mellan användare i direktmeddelande funktionerna. Och i min tredje och sista spaning så vill jag bara passa på att lyfta AI och möjligheterna med AI. Utvecklingen har ju bara börjat och jag tycker det är viktigt att man inte förnekar AIs existens och inte hänger med, utan att man istället lär sig hur man själv kan utnyttja AI för att effektivisera sin innehållsproduktion. Och det kan handla om bildinspiration, copywriting, fact-checking eller vad som helst. AI kommer kunna hjälpa till med svar bättre och bättre för varje dag som går.
Jag tycker att det är roligt att ni tyckte att jag var lite artig mot ChatGPT som tackar den för alla tips och säger också hej innan jag skriver. Men jag ser det som en fantastisk extra kollega till oss där vi allt ifrån bollar, hur stor skärm det behövs för vårt nya skrivbord på kontoret till kod till vårt nya kontor. Alltså jag använder AI till de mest konstiga saker just nu. Men fantastiskt. Och memes känner jag igen mig i. Och vi behöver verkligen hitta nya sätt att skapa den här interaktionen med vårt innehåll när så mycket förändras. Så du har ju kanske den magiska formeln, Josefin.
Jag skulle säga givetvis har det med de stora skor att fylla. Men du, Cecilia, nämnde ju förut det här med ett attention span på 47 sekunder. Men faktum är ju att den siffran först blir aktuell när vi liksom har lyckats fånga uppmärksamheten. Och där brukar man säga att man skapar sig ett första intryck efter endast 100 millisekunder, vilket är otroligt snabbt. Och här spelar ju det visuella en så oerhört viktig roll. För att ens få möjligheten att få liksom de här 47 sekunderna hos sin användare, den uppmärksamheten är superviktig att fånga.
Och en intressant spaning från UX-experten Anna Trulsson från Internetdagarna sa ju att 90% av det vi tittar på internet läser vi inte, utan visuellt granskar. Och det blir så otroligt viktigt i sociala medier att förstå att vi inte läser, utan vi tittar på och förstår. Så det här första visuella intrycket är ju otroligt crucial för att sen få mottagaren att överväga en action. Alltså vad vill vi att den ska göra? Gilla innehållet, klicka sig vidare till webbsidan, börja följa oss. Det sker ju först när man har fångat dem i den här 100 millisekunderna.
Precis. Och när det kommer sen till det här att faktiskt hålla kvar intresset, ser vi att man under 2024 behöver, ja men vi behöver helt enkelt utmana oss och jobba med mer visuellt dynamiskt innehåll. Och här är det egentligen bara kreativiteten som sätter gränser för hur det liksom konkret kan se ut. Men exempelvis så kan det handla om att vi har varierande layout på olika bilder i en Instagram-karusell. Eller att man till exempel blandar grafiskt och fotografiskt innehåll med rörligt innehåll.
Just karusellposter är ju något som faktiskt har varit ett väldigt framgångsrikt innehållskoncept. LinkedIn testade lite grann men gick tillbaka till sitt dokumentformat. Och nu testar även TikTok det. Men det kräver ju verkligen att man skapar varje bild så intressant att man verkligen vill titta på nästa och nästa.
Jag tipsar om Washington Post.
Ja.
På Instagram.
Stor favorit.
Eller hur? Och förr så tänkte man alltid de här coola kontorna, och nu blir så traditionell media är nu liksom bäst på karusellpost på Instagram. Det är där vi är. Men kolla gärna in det. Det är otroligt dynamiskt och bra.
Verkligen. Och sista trenden är ju såklart användningen av AI för även innehåll och visuell kommunikation i sociala medier. Även om jag tror att utvecklingen inom det området kommer att springa fram under 2024, så tror jag att en stor utmaning kommer vara att lyckas behålla det visuella varumärket och den visuella identiteten i det AI-genererade innehållet. Och att helt enkelt lyckas fånga en äkthet och genuinitet. Men med det sagt så tror jag det kommer bli superviktigt att fortsätta utforska AI-djungeln.
Det är nästan som man ser nu när någonting är AI-genererat. Man ser nästan det direkt. Och jag pratade med det här med Måns på Internetstiftelsen. Varför då NFTs och AI-genererad konst och bilder kanske inte kommer att få det där liksom wow-upplyftet som kanske många tror. Och vad vi pratade om då är att just det saknar själ och det saknar också en historia hur man fått fram verket. Så det ska bli intressant att se hur det här utvecklas.
Det ska också bli väldigt spännande att se vart AI och annonsering kommer ta vägen inför 2024. För här kan man ju se att vi vill ha allt mer personanpassat och att dina annonser är anpassade efter just din målgrupp. Och det är väl kanske här vi ser en liten problematik kopplat till AI. Att annonsering som redan känns lite reklamigt kanske tenderar att bli ännu mer reklamigt när AI ska skapa innehåll. För att de inte har din egna målgrupp i åtanke när de skapar innehållet.
Ja, och när det kommer till just AI så ser vi ju att det verkligen utvecklas hela tiden. Och när det kommer till bildgenerering med hjälp av AI så har ju verktygen fortfarande ganska svårt att generera saker som text i bild och verklighetstrogna logotyper. Men på den här fronten tror jag vi kommer se en hel del utveckling framöver.
Oh ja, och vi experimenterar ju väldigt mycket och det hoppas jag att ni också gör. För det är så man kommer fram till hur man kan använda de här externa verktygen för vart den hjälper och faktiskt vart den hjälper.
Ja, AI har ju möjlighet att göra saker som vi människor kanske inte riktigt har kapaciteten att göra än. Exempelvis att de kan justera dina målgrupper eller innehållsinriktning i realtid och även då bearbeta en stor mängd data på en och samma gång. Men bara för att vi har AI så behöver vi fortfarande följa upp och granska AIs användande och val. Just för att vi hela tiden ska komma ihåg att det anpassar till vår målgrupp och vårt syfte.
Exakt, och jag vet att du har haft ett exempel där du lyft just Metas AI-verktyg. Att den optimeras ju för att skapa så bra resultat som möjligt. Men den har ju ingen aning om din liksom slutgiltiga målsättning. Det vill säga, ett företag har en målgrupp som främst konverterar och köper tjänster som är liksom kvinnor mellan 35 och 45 år. Men i annonseringen så ser då AI-verktygen att målgruppen 60+, de genererar bäst interaktion med annonserna. Och därmed så skickar de mest budget för att optimera resultatet i själva annonsplattformen. Varför är inte det optimalt?
Ja, men precis. Vi provade faktiskt att göra det här exemplet där vi jobbade med en trafikkampanj för att liksom driva konvertering sen i slutändan. Och då när vi följde Metas AI-rekommendationer, alltså att vi skulle lägga målgruppsanpassningen mer i deras händer, så gick de utanför de ramarna vi satt för målgruppen. Och just det här exemplet var ju kopplat till åldersspannet, att vi hade 35-45. Men de såg ju som sagt att 60-plussarna klickade väldigt mycket och alltså la de all budget där, vilket genererade klick, men det genererade absolut inga relevanta klick i det här fallet. Så här var ju ett tydligt exempel att AI, de jobbar mot ett mål där de anser att ni får bäst resultat, men att det inte behöver vara ert bästa resultat. Så jag tycker man ska vara lite försiktig när man följer och använder de här funktionerna, för att det kan se väldigt bra utåt, men det kan nästan bli lite falska siffror. Och återigen, som jag säger hela tiden, vi vill ju nå de relevanta personerna för just er.
Och det kan bli ännu mer fel sen när man tar ut den här annonsrapporten som vi har gjort, och så har vi lagt in det i dataanalysverktyget med AI-analys, som har då sagt att ja, men ni borde lägga ännu mer budget på 60+, för här genereras det mycket klick. Återigen så är man i en dålig loop, för att den kan inte sätta någonting, den kan inte sätta annonsering i den kontexten som vi kan, så att det kan snabbt gå ut för på ett dåligt sätt om man förlitar sig helt och hållet för den här nya tekniken. Så we need some brains and kunskap.
Ja, men precis. AI och att granska data är väl kanske inte riktigt där än. Men det är absolut en bit på vägen där den kan hjälpa dig. Att kanske ta fram små nya insikter som du inte sett innan. Men du behöver fortfarande vara där och kolla att den faktiskt levererar mot rätt slutmål. Och att det ibland kanske kräver att man behöver ställa några extra frågor, och man kanske lägger lite extra tid på att AI ska få fram en bra analys. Och vips, så kanske man då har lagt längre tid än om man hade gjort det själv från början. Sen har vi en annan trend som vi sett i slutet av 2023, och det är att investeringar till annonsering via sociala medier ökar allt mer. Nu i november så hade det ökat med 13%. Och vi kan då se att det är många som har satsat på sociala medier som marknadsföringskanal under främst då kanske Black Week och nu även inför jul, vilket är väldigt kul att se.
Den här tiden då leder såklart till lite dyrare annonser och mindre effekt för samma pengar. Men hur är det när vi tittar in i januari och början av 2024 och resten av året?
Ja, vi brukar ju se generellt att i januari så har vi en tvärtom-effekt där, alltså att trycket minskar. Det blir billigare att nå ut med sina annonser, och man kan alltså med samma spenderad peng nå ut mycket, mycket, mycket mer än i till exempel november och december. Och det är ju en tydlig trend som vi ser år efter år, och det är kopplat till att många julkampanjer slutar och det är inte många som satsar på sin annonsering i början av perioden. Och sen under maj igen så kanske det blir dyrare inför studenten och sommaren. Så det gäller att ha koll lite på de här perioderna och när det är mest effektivt och billigast att nå ut med sin annonsering.
Och att om man löpande annonserar över hela året så jämnar ju det ut sig. Det är lätt att tänka så här, yes, nu laddar vi på inför jul och liksom Black Week bara, eller inför studenten. Men då kommer man få betydligt högre konkurrens och det kommer bli dyrare. Så att det är bättre att sprida ut annonseringen över året, då får man en bättre effekt. Men finns det några fler? Alltså, det är inte samma trender på annonsering kanske som det finns i beteende inom hos produktion och den delen. Men kan vi se någonting som när vi tittar in i 2024?
Ja, men jag måste ju absolut nämna Metas betalversion som infördes ganska nyligen. Jag vet att många började bli kanske lite oroliga och insåg att kommer det här vara döden för annonsering på sociala medier? Eller vad är det som kommer hända nu framöver? Och än så länge så kanske vi inte ser någon jättestor skillnad, utan vi kan bara tänka att det kommer bli en positiv trend av det här framöver. För man kan ju tänka sig att de som väljer att betala för att slippa se annonseringen, de kanske ändå inte hade varit en relevant målgrupp för er. Så de som vi har kvar nu på Facebook och Instagram till exempel, det är ju sådana som kanske uppskattar annonseringen på ett betydligt bättre sätt. Och det är kanske där vi hittar personen som vi faktiskt vill nå. Så inför 2024 så tror jag faktiskt att det här kommer vara en positiv trend för annonsering på just Meta, och att det är ingenting man ska behöva vara rädd för.
Så sammanfattningsvis, när det kommer till 2024 och sociala medier, vi har ju en spännande tid framöver oss. Men med det sagt så behöver vi tänka att det är mycket som förändras, och så även vi och våra strategier och innehåll och algoritmer och kanaler. Ja, ni hör ju. Men det som jag tycker är spännande är att vi på något vis går från en kvantitet till kvalitet på sociala medier. I och med att allt mer vi gör flyttas i sociala medier, så förväntas vi också att skapa mer kvalitativt innehåll. Så att produktionen ska vara mer eftertänksam men också välproducerad än tidigare. Det räcker inte med att bara lägga ut öppettider och tro att man ska få stor effekt. Man behöver paketera öppettiderna till ett bra format som är värdefullt och intressant. Stort tack för att du lyssnade. Vad tror du om Zoom-trenderna inför nästa år? Hoppa gärna över till Instagram och diskutera med oss.
Och vi hörs igen nästa år och som vanligt med ett maxat avsnitt om så du lyckas med sociala medier 2024.
Tack och hej!